En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det här är Sportbladet Allsvenskan. Jag heter Oskar Kisk och innan vi går in på det roliga så ska ni veta att jag är djupt bitter eftersom jag och Jonas Dahlqvist precis suttit i ungefär 46 minuter och pratat djupt och härligt om Allsvenskan. Och den inspelningen, den är så långt borta så att Norrköping inte behöver skämmas längre. Men nu sitter vi här igen och gör ett nytt försök. Det blir förmodligen lite kortare, förhoppningsvis ännu bättre.
Ja, men man ska ju repa ordentligt, känner jag. Så att vi tar allting en gång till, fast nu får folk höra det.
Exakt. Mm. Så dyker väl den andra filen upp lagom till att det här är färdigt. Ingångsvärdet satt jag och funderade lite på, för det är alltid roligt att ha dig och höra dig, du som jobbar nära klubbarna, väldigt nära klubbarna, direkt på planen faktiskt, i mångt och mycket. Men om du fick sätta en rubrik hittills efter 14-15 spelade matcher i Allsvenskan 2024, vad skulle du säga då?
Då säger jag att det är lite hackigt. Dels i tabellen mellan då det som är topplagen just nu och sen så några lag bakom. I botten är det lite hackigt. Jag tycker att ganska många lag har gjort några bra matcher där man sett vad de är ute efter och vad de kan prestera som allra bäst. Men man har också sett matcher där samma lag är fullständigt klappusla. Så att lite hackigt mellan matcherna och till och med i matcherna, att det är så här ojämn nivå, det som alla tränare hatar, att man inte presterar ungefär likadant hela tiden. Det har varit på väldigt många fronter, så att jag har inte riktigt kunnat bestämma mig om i alla fall en handfull lag om de är så bra eller så dåliga som tabellplaceringen säger just nu, och det kanske är det som är att det lever fortfarande och att det kan hända saker, och det gör väl också att supportrarna till alla dessa lag fortfarande går omkring och hoppas på att det ska fullträffen kommer nog snart. Det är bara, det gör den ju inte för alla.
Sen är det lite hängmatcher också, vilket gör, är du också sån här som många är rigoröst och hatar när tabeller är ojämna?
Det har ju en grej, och det är ju det där att alla som har en hängmatch kvar räknar in 3 poäng i den. Det är ju ett stort misstag som samtliga som har den där hängmatchen alltid gör, att liksom, jo, vi har ju 24 poäng nu men en match mindre spelad, så egentligen är det 27 poäng. Man bara, nej, det är det ju inte. Men annars så är jag givetvis som faktiskt alla kommentatorer är, så har jag ju grav OCD i det, och det ska ju vara samma siffrantal på allting för att det ska vara lätt att räkna. Ja,
det blir bra snart.
Ja, det löser sig om 2 veckor.
Skönt så.
Ja, det blir bra.
Jag kan inte referera till den inspelningen som inte finns längre, för det blir inte särskilt relevant för er som inte lyssnade, men vi pratade lite om överraskningar och besvikelser, och du får väl dra det igen.
Ja, och det var ju ganska enkelt eftersom Mjällby är den positiva överraskningen som sticker ut mest, Gais den andra. Det går inte att komma ifrån. Jag tror få har andra åsikter om dem. Jag tror ingen tänkte att Mjällby skulle på allvar vara uppe och ligga 3 så här långt in i serien och nyss ha manövrerat ut Malmö FF. Inte då genom de här klassiska Mjällby-värdena som vi har tjatat om och som alla tjatar om. Och de kämpar så mycket för varandra och de krigar och de är tufft
att komma till.
Det är tufft att komma till Strandvallen. De spelar ut Malmö i 50-55 minuter och gör det genom ett bättre spel och en bättre taktik. Och det är liksom sensationellt. Det är därför Rydström är så sur efteråt. Han kan ju inte skylla på det. För det vore ju som att säga att fasen, jag har fått alla förutsättningar med de här spelarna och ändå så var Mjällby faktiskt bättre än oss på fotboll, vilket de var. De 5-6 bästa anfallen i matchen är Mjällbys. Sen kom Tal in och är otrolig individuellt, men då har ju Mjällby redan parkerat bussen och håller undan. Så att de är bra på riktigt. Det är inte att de har grisat sig till den här tredjeplatsen, utan de har spelat sig till den här tredjeplatsen. Sen har du Gais som ju är bättre kollektivt än de flesta andra lag. Och då spelar det inte så mycket roll att det är ganska många Division 1 och Superettan spelare där.
När man har Sveriges mest sympatiska tränare.
Ja, och han har väl satt sin prägel på det där, Fredrik Holmberg, på precis rätt sätt. Och lyckas än så länge göra det. Sen är det ju, jag vet att alla säger det, skulle han kunna göra det i en stor klubb eller i en klubb med helt andra förutsättningar? Kanske, kanske inte. Ingen aning. Men personlighet hos ledaren som lyser igenom, det är ju positivt när det är en bra personlighet. Så de verkar ju må väldigt bra fortfarande, även om det var en lite sämre match nu mot Sirius där. Tyckte att de slarvade jäkligt mycket. Sett över hela säsongen, guys, absolut. Och så å andra sidan då negativa Kalmar lite grann. Hade väl inte väntat mig att de skulle vara något topp 5-lag direkt kanske. Men de har ju varit sämre och det har varit, herregud, i vissa matcher. Och så Norrköping givetvis, som ju är katastrof. Mm. Skulle man, det är ett ord som används lite för ofta, men där är det ju faktiskt det. Det är
hur många mål har de släppt in?
37.
Det är lite för många.
Ja, det är lite för många. Och hade de släppt in 10 färre så hade det fortfarande varit riktigt dåligt. Mm. Men nu har de släppt in 37. Och det går ju inte. Man kan inte spela en fotboll där det krävs att man gör 3 mål för att kunna få ett kryss. för det är de inte tillräckligt bra framåt för heller. Så det är ju försvarsspelet som helhet, inte enskilda försvarsspelare. Utan de har inte fått ihop det där. Om du jämför med Västerås som är andra bottenlaget, de har släppt in 17 mål. Alltså 20 mål färre än Norrköping.
Vad var det, fjärde bäst i serien?
Fjärde bäst i serien i antal insläppta mål. Och de gör ju inte det med ett oerhört mycket bättre spelarmaterial än vad Norrköping har. Utan det går faktiskt att strukturera upp försvarsspel på ett bättre sätt. Och det här vet ju Andreas Alm om. Det kommer inte som någon nyhet för honom och han jobbar förstås med det. Men herregud, det har inte funkat.
Nej.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited to premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Och nu får du chansen att revidera, så slapp du, eftersom du missade det förra gången, överraskning sett till spelare. Spelade Mjällby, va?
Ja, så var det. Vi försökte räkna upp några där. Vi hade Axel Henriksson högt upp i Gais då, eftersom han är bra. Men Adam Ståhl är ju kanske säsongens spelare för mig så här långt, Mjällby. Mm. Eftersom han är så allround. Han gör poäng. Han är alltså helgjuten insats hela tiden i allt han gör. Alla allsvenska spelare har sina begränsningar, det har Adam Ståhl också, men han vet om dem. Och arbetar ut efter det och liksom på något sätt så spelar han gör sig själv till sin bästa version av sig själv, och det är fasen vad jag gillar att se honom spela fotboll just nu. Så han är kanske säsongens spelare. Sen finns det andra utropstecken också, folk som har varit bra. Samuel Dahl i Djurgården sticker ut. Jag tycker Stryger Larsen är fruktansvärt bra i Malmö.
Men man visste ju att han var fruktansvärt bra, och han har ju varit fruktansvärt lite bättre. Det är väl kanske det.
Ja, det är väl liksom, där fanns det ingen så här invänjningsperiod eller någonting, utan det var ju kvalitet rakt in. Men det kanske det ska vara också när Malmö köper spelare.
Mm. Ja, det borde ju vara det. Läktaråret har ju tack och lov varit förhållandevis fritt från diverse skandaler på arenorna, i alla fall förhållandevis lugnt.
Ja, det har väl skötts i en det har varit jättebra skulle jag säga. Alltså det kommer ju fortfarande vara att det händer någonting. Det blir det ju om du samlar 30 000 pers på samma plats. Oavsett vad det händer så kommer det alltid vara någonting som inträffar. Men sett till det stora hela så har det ju varit väldigt bra. Jag tror att det har att göra med att många av grupperingarna sågs i Jönköping, tror jag att det var, innan säsongen, och satte upp lite egna förhållningsregler. Och det där har varit väldigt bra för allsvenskan. För annars är jag exakt lika säker på att myndigheterna hade börjat utöva sitt myndighetskap och lagt in begränsningar. Så det var i rättan tid och det har varit det har ju varit ett jättebra läktarår än så länge. Och tifona ska vi inte prata om. Det är ju, det har varit världsklass på nästan liksom snart ett dussintal platser. Och just läktarlivet håller ju hög Europaklass i allsvenskan. Och är ju bättre än det som sker på planen om du tittar till någon sorts ranking. Herregud, det har varit där Malmö tifot med torget är ju liksom, det är en klassiker. Kentas finger mot Djurgården efter derbyt är ju, alltså det är ju så brutal peak som är så kul gjord. Otroligt. Och att småklubbarna börjar göra ganska mycket.
Jag tycker Sirius och Mjällby efter förutsättningar och storlek och sådär fyller sina kort respektive långsidor beroende på vad som behövs. Och alltså målar jävligt snygga grejer.
Ja, och gör liksom det. Och Borås har gjort det tidigare då med Elfsborg. Norrköping har ju varit bra i flera år. Med Kurva Nordahl. Sen så alla storklubbarna, Blåvitt kan ju vara helt grymma. När det är rejält utsålt och de tar i liksom.
Då och det är det ju typ varje match. Som helst.
Ja, det är ju det. Och de har ju jobbat med det där på ett otroligt skickligt sätt. Alltså publiken på Gamla Ullevi när Göteborg spelar är ju bättre än laget och har varit det i flera år. Och det är egentligen så berättigar ju inte lagets prestationer att det är så mycket folk på läktarna. Men IFK Göteborg som klubb har ju jobbat jättemycket med det här. Och visst, de kanske ger bort några biljetter men de fyller läktarna. Och det där kommer skapa ett sug framåt. Så jag är djupt imponerad av det som sker där. Och i faktiskt många av de mindre klubbarna också. Häcken ökar sina siffror. Hade jättemycket folk mot Elfsborg igår igen. Liksom det börjar hända grejer. Det händer grejer i Halmstad. Det är liksom...
Och det känns också som
det är överallt.
Många av dem tar med sig relativt stora följen till om man säger de större arenorna. Om man förstår dem rätt. Alltså Kalmar är ganska många när de möter AIK på Friends. Mm. Eller om det nu heter Strawberry.
Ja, den heter det från och med förra veckan. Va?
I fredags eller något sånt där. Ja.
Det kommer ta ett tag att vänja sig vid, kan jag säga.
Får du skit om du säger Friends Arena i sändning?
Man ska ju inte säga fel. Men nej. Den kan nog bli en... Den sitter för djupt rotad nu, tror jag. Redan. Men arenan får ju fan inte byta namn och hålla på. Inte när det är samma arena.
Nej.
Alltså om du flyttar arenan, då kan den heta något nytt. Men det där är ju... Det blir ju, herregud, jag hade ju problem med Norrköping med idrottsparken och det var ju Östgötaporten och nej, det och så Sundsvall likadant.
En P3 arena
ja,
med,
ja, precis. Det är ju, nej, det går ju inte. Nej, det hör du ju själv.
Ja, nej,
det kommer bli problem. Vad pratade vi om?
Vi pratade om att jag tyckte så här, Kalmar är ganska många. Man ser... mindre klubbarna gör också fina bortaresesatsningar.
Ja, det är bara härligt. Sen tror jag att eftersom det växer fortfarande hela tiden, vilket är otroligt, just publikstödet, sen kom det ju upp rätt lag till i år också, ska jag säga. Så att det kommer bli ett högre publiksnitt i år. Trots att Värnamo sumpade 3 stycken hemmamatcher. Där de hade liksom 500 pers istället för vad det hade varit utsålt på Finnvedsvallen. Så att det kommer vara bra publiksiffror i år också. Och det finns fortfarande möjlighet att växa. Och alla de hinder som har funnits för klubbarna när de har jobbat med publiken. Har de liksom tagit sig över utan att tappa farten. Det blir som ett 400 meter häcklopp. Att de har haft rätt taktik. Och visst, hindren har funnits där. Och det har fartgupp har funnits, men jäkla vad de stretar på. Så det är djupt, djupt imponerande tycker jag. Och en av de viktigaste delarna med allsvenskan.
Det är klart att det finns ett tak, för arenorna har ju ett visst antal stolar att sälja. Men finns det, ser du något slut på tillväxten och tror du det finns någon risk med det som det ser ut just nu?
Alltså, alla kan ju inte öka alla år hela tiden. Så enkelt är det ju. Det kommer komma några som förmodligen då på grund av sportsliga resultat backar lite grann. Men då kommer det någon ny och tar över. Det viktiga är ju helheten. Att den ökar. Jag kan tänka mig att det där med bortaföljarna. Stockholmslagen har väl ganska lätt att få borta publik dit, eftersom det bor en jävla massa smålänningar i Stockholm. Och det är liksom locka dit dem. För det är biljetter det också, det är varmkorv det också.
Resan Stockholm-Kalmar är ju annars inte skitrolig.
Nej, åt andra hållet är det ju, jag bor ju i Stockholm och det finns ju ett reseperspektiv på när man har sitt matchschema som man inte får bestämma själv. Att man blir gladare för vissa matcher och man kanske tycker att det är lite längre resor till Mjällby, Kalmar, Värnamo och Halmstad just. Det är de,
lite osmidigare också kanske.
Ja, de är lite jobbiga faktiskt.
Om man får bli 08 fixerad, ja, det får man
det bli. Det är ju jag eftersom jag är 08 och bott här nästan hela mitt liv.
Vilken är favoritarenan att jobba på?
Alltså bästa arenan jobbmässigt är ju Ledarstadion, för att det är på riktigt. Alltså det är ju som att vara på en bättre Europa-match. De har den nivån i sig även i hur det funkar. Sådär. Sen kan man tycka att det är det Europa-sättet att vara på så inte passar i allsvenskan. Men det gör det, för det passar Malmö. Malmö är inte Sirius och Malmö är inte Mjällby heller. Och den blandningen är oslagbar. Inte bara då när vi jobbar där och att det är olika sorters arenor och bemötande, utan det är ju det som gör allsvenskan, att Mjällby, det är gamla Sverige och gamla fotbollen, så det bara sjunger om det. Och det är råhärligt. Men det är också ett Stockholmsderby eller Malmö AIK eller whatever, med liksom utsåld modern arena, otrolig gräsmatta. Det är ju lite lurigt det där. Fotbollen utvecklas och måste göra det. För att man kan inte bara bli fast i det gamla, utan det kommer hända nya saker. Däremot kan man påverka utvecklingen. Man behöver inte bara låta allting ske och säga att det här, nu blir det modern fotboll utav det här. Man kan försöka styra det så gott man kan åt det håll man vill. Också. Så fotbollen kommer inte se likadan ut och allsvenskan kommer inte se likadan ut om 10 år. Men den behöver inte vara hopplöst förlorad i något sorts Premier League-varträsk för det.
Nej, och det får vi väl tacka en stark folkrörelse.
Ståndaktig folkrörelse för.
Ja, det är superfint.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
Det är ju min hobby det här. Så att det är väl kul att få betalt för att åka på fotboll med sina kompisar och titta. Liksom. Det är ett privilegium att ha fått göra det i en bit över 20 år nu. Fruktansvärt länge. Jag tror min första allsvenska match faktiskt. Jag vet att det var ett derby. Stockholms derby på Råsunda. Och jag är 99% säker på att det var AIK mot Hammarby eller tvärtom. Och jag kollade upp det lite för att se så här, hur länge har jag egentligen hållit på med det här, och så kollade jag datumet och det visade sig vara exakt samma omgång, exakt samma år som Andreas Johansson blir inbytt för Halmstad.
Alltså Ante G.
Och han är ändå rekordman nu med en kort utflykt till Bochum och sen Superettan ett litet tag där. Men jag var ju också, jag bodde utomlands ett år och sen så jobbade jag på Discovery i 2 år när vi inte hade allsvenskan, så vi har liksom gjort lika många allsvenska säsonger hela tiden. Men han är ju så jävla lat så han kör ju bara en match per omgång. Men jag har ju kört 2-3.
Har du räknat på det här?
Jag började räkna någon gång, sen insåg jag att det typ inte är någon idé.
Nej. Är det fyrsiffrigt eller?
Ja, men bör jag ha snitt, säg att jag bör vara runt 1000.
Ja.
Ja, snitta 50 matcher per år i 20 år. Ja, runt 1000.
Det borde vi lyfta.
1000 allsvenska.
Men den första matchen, AIK Hammarby,
ja, jag kommer inte ihåg så mycket. Det måste vara 0-2.
Ja, just det. När fotbollen exploderade, ja, igen, får man, de säsongerna, Stockholmslagen gick bra, det började bli lite... Det var en ny typ av fotboll.
Då var det hås. Det var en ruggig hås. Och det var jättekul då också. Då fanns ju fortfarande den här farhågan. Det är ju så länge sedan, så att så här, om tv där. För det var ganska nytt med veckans match som det hette då. Man sände ju bara en match i veckan på betal-tv. Sen fanns det pay-per-view. Övriga på Kom Hem hette ju det.
Med, så fint hade inte jag när jag växte upp.
Nej. Exakt. Och då, det var en jäkligt spännande tid, för jag tror inte ens folk visste vad de skulle göra av allting, var alla människor bara kom ifrån. Men ruggigt, det var jäkligt skojigt var det. Det hände grejer. Och bra, många bra spelare, härliga karaktärer.
Och satt det liksom, publiken började utvecklas, supporterföreningar och diverse andra grupperingar började också organiseras på ett annat sätt och satte i grunden till det vi kan njuta av när vi ser allsvenskan idag.
Exakt, och det började där. Det fanns väl egentligen bara i storstäderna, i storklubbarna, men det här är ju på en tid där Djurgården spelade på Stockholmsstadion och Hammarby på Söderstadion, så det är liksom 10 000 då var ju en bra publiksiffra.
Vad kanon var det.
Det var jättebra. Du kunde absolut åka till Malmö stadion och se Malmö spela mot ett hyfsat lag inför 6 300 åskådare. Helt otänkbart idag. Mm. Men så var det då. Och där har man ju flyttat fram positionerna och liksom pushat gränserna hela tiden, år för år. På ett sätt som är, ja, den tillväxten är ju, den är ju sensationellt bra, helt enkelt.
Och vi pratar mycket om tillväxt, men man borde ju, kan man tycka, prata mer om det i ett samhällsmässigt perspektiv och vad det faktiskt gör och förenar. Och det är klart att, som du säger, om 30 000 människor samlas, oaktat ändamål, intresse eller om man nu väljer att kalla det religion eller något annat, så kommer det ju hända saker.
Ja, det är ju oundvikligt. Det är ju bara frågan när det är sådana här stadsdagar i Hässleholm och sånt där, om det är totalt bekymmersfritt för polisen. Det tror jag inte. Och det räcker med att det är 5 000.
Car Week i Rättvik.
Ja, lite något. Dansbandsveckan är det ju de där också. Ja, där hörde jag att de skulle övervaka med drönare för att få bukt på kriminaliteten. Då vet man att det är fan, då är det fredag kväll.
Jag har varit allsvenskan i 10 år.
Ja, herregud. Nej, men det görs ett arbete som tyvärr behövs. Men det kommer behövas överallt. Sen kan man ju försöka hålla ner det där på en så bra nivå som möjligt bara, så att det, folk fortfarande kommer till matcherna. Men det tycker jag har gjort i år.
Om du tänker tillbaka på dina då 20 plus år som allsvensk tv-profil, det kommer du inte skriva under på själv, men jag säger det. Finns det något som minne som är wow för dig?
Ja, det, alltså det som sticker ut fortfarande är ju IFK Göteborg AIK.
09.
För det var ju första gången som jag var med om att det kunde avgöras på det där sättet med match i sista omgången. Sen har det ju hänt en gång till då sen dess, som jag också fick vara med om, Malmö-Elfsborg. Det har varit omgångar där tre lag har kunnat vinna guldet inför sista omgången, och man måste vara på alla arenor samtidigt. Det är helt otroligt. Men Göteborg och AIK sticker ut för att det var just de två lagen. Det hade varit en sån säsong som liksom byggde upp inför det här crescendot hela tiden. När jag vaknade på morgonen i Göteborg så det var krutrök i luften, på riktigt. Helikoptrar som hovrade, det var folk överallt på något konstigt sätt. Det var liksom, det var så jävla coolt. Plus att vi var ju jätteoroliga att det där skulle ta, att matchen skulle ta 5 timmar ifall det hände något. Ja. Och jag hade en flight till Thailand typ 3 timmar efter match och skulle via Arlanda. Så jag var så jävla stressad var jag. Men det gick bra.
Det såg vi inte utan.
Nej, men jag drog på visslan typ sen. Alltså, eller när vi släckte ner sändningen så. Ja.
Sayonara.
Sayonara. Sayonara.
Vi ses i Phuket.
Yep.
Ja, härligt med Thailand.
Ja, det var bra. Det är ju länge sedan nu. 15 år sedan. Ja. Men den sticker ut. Mm. Den sticker ut. Sen är det ju fördelen med det att det är så många saker som sticker ut. Att de drunknar i ett hav av varandra på något sätt. Så det är ju också det är en förmån att få jobba med något där du har 1000 höjdpunkter per år.
Mm. Ja, det är speciellt. Om vi tittar till det som hände. Du var ju ledig i helgen, det ska vi poängtera. Ja. Med all rätt, för snart ska du börja jobba igen.
Ja. Vi jobbar ju så mycket, Oskar.
Vi är hela tiden nu poddar.
Ja, eller hur? Nej, men vi jobbar ju ingenting. Det är ganska vanligt att folk kommer fram och säger att vi är överallt och ni jobbar hela tiden och är på alla matcher. Jag jobbar 2 dagar i veckan, april till november. Mm. Ja.
Sen åker du till Thailand på slutet. Ja,
det är ingen som behöver ha, där kan jag säga att man inte behöver ha sympati med oss för att vi måste åka till Malmö en lördag. Det är lugnt.
Nej, jag var tvungen att åka till Malmö 1 maj för att bevaka cupfinalen.
Ja, var det jobbigt?
Det var inte skitjobbigt.
Nej, det är ju det. Nej, det är... Man får offra lite grann vad det gäller socialt liv och sådär. Jag tänkte på det på midsommar nu faktiskt. Jag blev bjuden på en midsommarfest. Det händer inte så ofta. För att vi är alltid iväg och jobbar. Och så är det liksom, har man en vecka ledigt så drar man då. Så jag är otroligt dålig på liksom högtider, påsk. Och jag vet, det firar man fan inte ändå. Men alla påskaftnar och så vidare, då är jag alltid borta. Mm. Så man har inga sådana familjegrejer eller kompisgrejer och till slut så liksom försvinner inbjudningarna för att man aldrig kan vara där.
Nej.
Ändå. Och det är väl det man får offra. Man får tacka nej till ett bröllop. Är det Norrköping, Helsingborg så hoppar man av dag 2 utav sin systers bröllop. Det är alltså en verklig händelse.
Men du fick gå på bröllopet?
Ja, dag 1 gick jag ju på.
Men det var ingen efterfest?
Ja, den brände jag dagen efter då.
Ja. Ja, det är livet.
0-0 blev det också. Regna så in i helvete. Det regnade så mycket så att så här de här skyltarna med siffrorna slutade funka. Ja.
Och där hade du kunnat dricka rosévin.
Ja, det hade jag kunnat göra. Men det var Norrköping, Helsingborg. Den skulle göras.
Ja. Mm. Någon måste göra det.
Någon måste göra den work. Också. Ja.
Vad tar du med dig från helgen? Vi har pratat om att Mjällby manövrerade ut Malmö. 5+ insats naturligtvis. Norrköping. Ny jumbo.
Ja.
VSK äntligen icke-jumbo för första gången.
Precis, och jäklar vad de mår olika fastän de är så nära varandra i tabellen. Det är ju bättre att, som Västerås förstås hela tiden har haft inställningen att vi kommer med all sannolikhet vara tvungna att slåss där nere. Och sen känna att man har någonting på gång.
Ja, men de har ju ändå allt att vinna på något sätt.
Lite så, spelet sitter ju redan. Det har de fått sitt beröm för. Det var målskyttet som behövde åtgärdas. Nu har de börjat göra lite mål. Och försvaret har ju faktiskt funkat jättebra med deras måttmätt hela tiden. Så de är ju with a bullet, för att prata billboardlistans språk. Norrköping är åt andra hållet. Och sen så är det ju andra klubbar där nere som väl inte förväntade sig att de skulle vara där. Kalmar till exempel, och så AIK och Göteborg igen då.
Ja, jag trodde någonstans att AIK ändå skulle få till det, givet det man såg under Henning Berg det delar av förra säsongen. Mm. Och Saletros var liksom kanon under hösten. Mm. Behålla Pittas ett tag i alla fall. Mm. Modesto, men så är inte riktigt läget. Och en ansträngd ekonomi, minst sagt.
Ja, och det är ju klart att när alla de där orosmolnen hopar sig, då börjar det vräka ner.
Mm.
Och det är ju så för AIK. Man kan inte byta tränare så här ofta heller. Och jag vet att Thomas Berntsen, när han tog över sportchefsjobbet, så var det ju en trupp i obalans och det fanns en massa saker som behövde avslutas. Man har köpt ut en del spelare. Men det är faktiskt jobb kvar att göra där för AIK.
Nog för att AIK är en stor klubb. Mm. Man kan förmodligen förhandla sig till ett hyfsat kontrakt förutsatt att de har lite pengar att jobba med. Men finns det någon risk att folk inte vill träna dem för att de vet att vi får bara 1 år? För det är inte som att du tränar Chelsea när du blir ekonomiskt oberoende på de 3 månader du gör där.
Nej, så är det inte.
Men alltså, Olof Mellberg tackar ju nej av andra anledningar.
Honom går ju inte att sätta någon så här ekonomisk press på. För Olof är klar där, så att säga. Så han går ju bara på förutsättningar. Och det gör ju honom unik. Han kunde ju liksom streta emot svenska landslaget för att han inte får rätt förutsättningar. Och det finns väldigt många arbetslösa tränare ute i landet och de andra nordiska länderna också för den delen, som mer än gärna hoppar på ett svårt uppdrag ändå, för att de måste ha ett jobb för att hålla sig kvar i branschen också. Så att det är inte så att AIK kommer stå utan kandidater, utan de kan välja och vraka någorlunda, men det gäller ju att välja rätt.
Men å andra sidan, de som står på kö vill kanske AIK inte ha. Eller så har de redan skövlat dem, Lex Andreas Brännström.
Men det är olika, man letar ju alltid olika saker också. Om en sak inte har fungerat så kommer man automatiskt att leta efter någonting som är lite annorlunda. Mm. Det är väldigt, väldigt sällan man sparkar en tränare och tar dit en som har i princip samma profil. Det kan man göra om man har lyckats och tränaren blir utköpt, som till exempel Kim Hellberg från Värnamo. Då är det ganska logiskt att anställa någon som har jobbat med honom och har samma syn på det hela. Det är liksom, det är en naturlig stafettpinne. Annars så, ja, det är klassiken med tränare. Du blir anställd och får sparken av samma anledning. Mm. Och det är vad du har för profil. Och sen så kommer någon annan efter och då är det tvärtom. Mm.
Fast fortfarande samma sak.
Aha, för det är ju det.
Gå.
Exakt.
Ja, vad tar vi mer med oss från omgången som spelats?
Ja, men Häcken kanske.
Ja, det var inte första gången de heller.
Nej.
90 plus satte käppar i sina egna hjul.
Nej, de var ju helt klara vinnare mot Djurgården borta till exempel. Kontrollerade matchen fullständigt, hade 3-0-ledning, tappade det till 3-3. Här har de 3-2 in på stopptiden och de är bättre än Elfsborg i ganska många delar i den matchen och ska ju bara vinna. Men torskar alltså 3-5.
Ja, det är obscena siffror.
Ja, men det är ju målrikt. Det får man ge dem. Men de släpper ju också in alldeles för många mål. De har haft jätteproblem. Häcken bygger om hela tiden. Eller inte hela tiden, men den här säsongen har de gjort det. Man byter alltid yttrarna för att de går vidare till någon annanstans eftersom de blir lyckade där. De
har bytt Alkmaar.
Ja, de är väldigt ofta till Holland. Man har bytt på centerpositionen ett par gånger om och inte riktigt fått till det 100% sen Jeremejeff drog. Simon istället för Samuel, det är ju en grej. Hela backlinjen är ju i princip utbytt. Och så ny målvakt också. Linde har ju, det har inte funkat så särskilt bra. För sådär många mål kan man inte släppa in.
Nej. Och så är egentligen i grund och botten en bra målvakt.
Ja, men det är bara att det har inte lyckats än så länge. Och det är väl samma med liksom mittförsvaret där, att Hovland är väl en och har varit en bra mittback, men inte 2024.
Nej, det var lite oense där. Jag tycker ändå han är bra ibland, men kanske inte tillräckligt ofta.
Inte SM-guld bra, och det är där nivån ska ligga.
Lite så.
Alltså vill du vinna SM-guld måste alla vara på SM-guldnivå.
Mm. Men det är många som vill vinna SM-guld.
Alla borde vilja det. Och det är Malmö som agerar som att de verkligen vill göra det, utom mot Mjällby då.
Nej, men det är deras.
Men annars är de ju
buggy team.
Ja, så är det ju.
Men de vinner SM-guld.
Det bör de göra, ska göra, och allt annat är en skräll. Mm. Det kan man tycka är tuffa förutsättningar för Rydström och kompani, men det är ju ingen i Malmö som tänker något annat, att topp 4 är okej. Liksom. Vi ska vara med och slåss om det. De ska ju vinna.
Mm.
Och allt annat är ett fiasko.
Mm. Och Norrköping kommer att få lämna Allsvenskan?
Det var ju ingen fråga, det var ju ett påstående. Men de ligger ju där de gör just nu, så då är de ju favoriter att åka ut. Alltså har man tagit minst antal poäng så här långt in så är man ju sämst. Mm. Och de är sämst i Allsvenskan. Jag ser ju att de skulle kunna förbättra sig. Förbättringspotential finns. Eftersom det rör en sån sak som ändå är ett strukturellt problem, liksom försvarsspelet i stort, så går det att ordna. För det kan andra lag göra, och då kan Andreas Alm också göra det. Det är ju inte så att han inte vet hur man gör, eller han har inte liksom råkat missa det problemet. Han vet mycket väl vad det är. Det är bara att det inte sitter än så länge.
Mm.
Men det börjar bli bråttom.
Ja.
De har vidrigt schema nu, Norrköping.
Och det är ganska mycket måste-matcher, va?
Ja, de har fyra så här riktiga, fyra finaler. Fyra sexpoängsmatcher, även om det inte finns, men det gör det. Och sen så efter det är det Malmö och liksom svåra lag på riktigt.
Då kanske det är bra med en buffert.
Ja, de behöver liksom ta poäng nu. Så de har fyra matcher i rad mot sånt där motstånd som jag tror de tänker att de ska kunna vinna. Det är lite Gais och det är lite Kalmar och sådär. Som de nog räknar in som möjligheter. Så det är bra om de tar minst 7 poäng på de där fyra matcherna. Minst.
Det som är lite lurigt är ju att det är förhållandevis många bra lag med alla sin egen spets och naturligtvis djupa dal. Men det är inte så att man tittar på Kalmar FF och säger så här, nej, de är urusla. För det är
de inte urusla. De gjorde en jättebra match mot AIK.
Ja. Och en spelare som Jakob Trenskov som är fantastiskt bra.
Mm, jättebra.
Risken är väl att han drar. Men det är också så här, sen är det två pinnhåll upp. Då har AIK Göteborg, och det är väl klart att de inte motsvarar förväntningarna. Ja. Men att de ska åka ur, det ser inte jag riktigt. Och då blir det ju tajt där nere.
Ja, och det är för att man tittar, när man tittar på alla lags liksom, högsta höjd och klubbarnas dignitet, då ska ju ingen åka ur.
Nej.
Men tyvärr så är det ju så att klubbarna, alltså dignitet ger ingen poäng. Och högsta höjden måste du träffa rätt ofta. I alla fall tillräckligt ofta.
Ja,
men det är också lägsta dalen som gäller. Och är du där nere för mycket, då kommer du ju hamna i botten. Och Göteborg, ärligt talat, det ser inte skitbra ut.
Nej.
Nu har jag allt förtroende för Billborn och Jocke Björklund. Och tänker att över en lång tid så kommer det bli bra. Det är en bra tränarduo. Men de ska ju ha något att jobba med också. Så egentligen är det alla från åttonde plats och neråt riskerar ju fortfarande att bli indragna i en bottenstrid. Men
Sirius är väl lite för bra, va?
Sirius kan jag tycka ser ut att ha bra höjder i sig. Men tittar du bara på det spelmässiga så är ju Västerås ser inte ut som ett nedflyttningslag heller. Men det är de ändå. Så att liksom spelet ute på planen, ja, det är jättebra om det är bra, men inte om det inte leder till poäng. Då är det nästan bara i vägen. Vinn matchjäveln bara.
Mm.
Halmstad så. Tycker jag ser, den är ruskig.
De är luriga.
Den är ruskig för de hade ju en så bra start. Men nu då utan Granat, när Mohamed skadad, man tappar Alamari, Ofosu Aje lämnar. Det är rätt tunga namn och karaktärer där. Och, Ja, så många poäng hade de ändå inte. Liksom.
Nej. Kan bli lite enkelspårigt ibland också, att man har valt en väg och så funkar den ibland, men funkar den verkligen över en hel säsong?
De får se upp, skulle jag säga.
Jag tippade Värnamo taskigt nog i botten, och det skiter ju lyssnarna i vad jag tippar. Men
det gjorde jag också, så det är lugnt.
De känns ju inte riktigt som ett bottenlag. Det är ändå så att de kan lösa några poäng här.
Ja, jag får väl den känslan också. Sen så de kommer ju inte nå de höjderna de gjorde förra säsongen, men det var nästan fastslaget innan säsongen att det kommer ju inte bli lika bra.
Nej.
Och de har ju också tappat spelare vart efter och tappat tränaren, och det är svårt att etablera sig i Allsvenskan. Det gör man egentligen när du har bytt ut alla spelare och tränaren. Och är du fortfarande kvar då har du etablerat det på riktigt, som Sirius till slut har gjort. Men det tar ett tag, alltså det tar inte tre säsonger. Så att Värnamo, det är ett jätteviktigt år för dem. De kan faktiskt hamna på kval, till exempel. Jag tror kanske inte de åker rakt ut, men det där kan ju vara en poängs skillnad också. Så att men de är absolut ett lag som riskerar att bli indragna.
Det är de. Jag tänkte vi skulle avsluta med en fråga. Vem tycker du är trevligast att arbeta mot? För dina kollegor behöver du inte bedöma.
Nej, det är verkligen taskigt. De är kass allihopa. Vilken klubb eller vilken spelare? Eller?
Jag tänker kanske spelare eller ledare. Ja.
Jag tänker att det är som i livet i stort. De flesta är ju rätt trevliga. Alltså, vanliga människor med lite ovanliga jobb bara. Emil Salomonsson är ju en spelare och person som sticker ut. Alltid jävligt trevlig bara, helt enkelt. Och ger väldigt mycket intervjuer när han pratar. Det är en sund figur bara. Det blir ju många av de äldre som jag har jobbat med mycket, de som varit i Allsvenskan länge. Man får ju någon sorts relation till slut. Johan Larsson är en skön prick i Älvsborg. Ja, det är liksom, det blir gamla gubbgänget egentligen, mer eller mindre.
Gurra Svensson.
Ja, men alltså bara ta, det är alla över 30. Det är mina gubbar nu.
Fast det är du som är gubben.
Ja, det är det.
Som är grabbarna.
Det är fruktansvärt. När jag började, då var jag alltså, ja men det är ju 23 år sedan, då var jag ju 24. Då var det ju att tränarna kunde vara ens pappor väldigt ofta. Nu när jag intervjuar så kan ju spelarna vara mina barn. Det är ju jobbigt alltså.
Du har hängt med.
Ja, jag håller i. Jag håller i.
Till alla stora glädje.
Ja, eller hur?
Vi får hoppas på att andra gången gilt idag då.
Ja, att du menar att jag har fastnat på band det här.
Ja.
Eller band är det ju inte, det finns inte. Jag är så gammal så jag faktiskt har spelat in på band.
På kassettband?
Ja, inte kassettband kanske.
Nej.
Men det hette Digibeta och IMX hette och lite olika format. D3 och sånt där. Ja, då satt man och redigerade och klippte i förr i tiden.
Ja.
Ja,
nästan så att du klippte i själva filmen.
Ja, det är inte långt ifrån. Det hade man slutat med precis några år innan. Men det är fan vad gammal jag kände mig nu.
Det är okej, okay. Vi gillar det ändå. Med det så...
Avsluta nu, ska jag till ålderdomshemmet.
Nej, vi säger tack Jonas för att du kom hit.
Tack snälla själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
At Amica Insurance, we know it's more than just a house. It's your home, the place that's filled with memories. The early days of figuring it out, to the later years of still figuring it out. For the place you've put down roots, trust Amica Home Insurance. Amica, empathy is our best policy.